Den här podcasten presenteras av krimfupp.se. Vi tar med er bakom kulisserna in i rättssalen för en helt unik och öppen lyssning med direkt insyn i svenska rättegångar. Vi vill varna för känsligt innehåll då denna podcastens fokus är brottmål och ljudfiler från verkliga förhör.
Den är igång. Då säger jag till inspelningen att det är förhör med vittnet Fredrik Karlsson. Åklagaren börjar ställa frågor. Varsågod.
Tack så mycket. Hej Fredrik Karlsson, det är jag som är en av åklagarna då, Sofia Gullbrandsson. Vi sitter ju här idag med anledning av bland annat en händelse som ägde rum den 18 januari på Issafjordsgatan i Kista. Du vet vilken händelse det gäller?
Ja.
Ja, för jag har förstått det som att i den här byggnaden där den här explosionen ägde rum så arbetar du, eller har din arbetsplats?
Stämmer.
Ja, då kan du få berätta vad arbetar du som?
Jag är algoritmforskare inom ett ämne som kallas för artificiell intelligens, numera känt som AI.
Och det arbetar du i den här byggnaden då?
Jag arbetar i elektrumbyggnaden, ja.
Yes. Och sen ska jag fråga, för det här ägde ju rum nattetid, ungefär 16:30, eller på morgonen kan man säga. Det var ju då inte dagtid när många vanligtvis arbetar. Så hur är dina arbetstider? Arbetar du vanligtvis natt?
Det händer definitivt att jag arbetar sent. Jag har nog blivit lite ökänd som den kollegan som sitter uppe lite väl länge. Jag har egentligen inga fasta arbetstider som forskare, utan det är mer att vi jobbar emot deadlines som publikationer eller ansökningar och så vidare. Så i det här fallet så satt jag uppe sent och förberedde mig inför en större presentation dagen efter.
Okej. Och utöver att du var i byggnaden och arbetade vid det här tillfället, vet du om någon annan var i byggnaden samtidigt?
Så under tiden trodde jag att jag var helt ensam. Och jag tror efteråt har det visat sig att det fanns andra personer i byggnaden. Men min tillkännedom under själva tillfället var att jag var helt ensam.
Och nu när du har fått att det har kommit till kännedom till dig senare, vad har du fått veta då menar du? Så att vi är med.
Så det jag har hört, det här är bara rykten och så vidare, det är att jag har haft en annan kollega som har varit på plats och har suttit och arbetat med noise cancelling hörlurar och tydligen har varit helt ostörd över det här eventet.
Ja, för det var det jag kom. Det var en person som heter Simon. Är det den personen du menar nu med hörlurar?
Simon,
ja. Ja, Simon. Ja. Du har förstått att då kom det till din kännedom senare då att han också befunnit sig där. Annars frågar jag bara lite allmänt, jag förstår om du inte vet det, men annars i den här byggnaden, är det annars folk som rör sig där i nattetid? Jag tänker städare, vaktmästare eller andra som arbetar som du.
Det så är det absolut. Right? Så det är en hel del olika företag. Rise sitter på våning 5 och 6 för det mesta. Vi har KTH där nere. Det finns några olika städfirmor, någon klinik tror jag och så vidare. Jag vet att det går vakter från lite olika vaktföretag här. Och jag som jobbar natt ofta satt väl på de här. Vi har Securitas på vår våning. Jag tror KTH har Avarn eller liknande. Städarna brukar komma ungefär vid femtiden, så vitt jag vet.
Okej, så det rör sig människor i byggnaden. Ja, men då när du sitter där då och jobbar inför din deadline, vad händer då?
Så mitt fönster på våning 6 angränsar en innergård där vid Elektrum. Och någonstans runt 4-tiden där eller någon gång efter så hör jag en enorm explosion. Och kollar direkt ut genom fönstret och ser att det har hänt en explosion helt enkelt.
Och när du kollar ut genom fönstret där, hur långt är det då till själva detonationsplatsen?
Om man räknar med höjd så blir det säkert några meter. Men om man bara går fågelvägen på tvådimensionella planet så är det kanske 15-20 meter.
Och hur var din upplevelse av det här? Vad tänkte du och vad kände du?
Så det första var ju bara den här enorma vibrationen och ljudet. Min glasruta började vibrera lite. Som tur var så höll den. Jag har sett att på våningarna under där så har faktiskt glasrutorna imploderat eller exploderat då. Så min första tanke var väl egentligen att wow, nu har någonting riktigt illa hänt. Först hade jag någon tanke om att det kanske var en explosion nere i nanolabbet på KTH. Jag vet att där vid markplan så har de lite kemikalier ibland. Eller, det finns i alla fall skyltar där det står liksom kemikalier. Så min första tanke var att nu är det någon annan stackars nattjobbare som har gjort något elände här. Och sen var ju inte min andra tanke att nu är det kanske något inbrott eller något som har fallit ner. Så jag ringde 112 ganska så direkt.
Ja, och nu beskrev du det här då som enorma vibrationer, att det var något allvarligt som har hänt. Men kan du på något sätt kategorisera styrkan? Kan du jämföra den med något du upplevt tidigare eller liknande?
Jag vet inte om jag har någon jättebra analogi, men jag lämnade definitivt inte av stolen. Alltså, det är inte någonting som skakade om hela mig, men jag kände definitivt en vibration. Kanske som att man sitter på tunnelbanan eller någonting och så helt plötsligt smäller det till något i sväng. Så inte så att jag föll av stolen, men definitivt så att jag hade hört och känt det här även om jag hade haft hörlurar kvar.
Och sen ska jag fråga den, när du kollar ut då genom fönstret, vad gör du för observationer då? Vad ska jag säga? Och gör du några observationer av något annat utöver innergården?
Det är egentligen bara en enorm ödeläggning jag ser. Att det är lite splitter av olika saker, glas som ligger här och där. Jag går sen lite runt, så bort från mitt kontor och tar en annan ställningspunkt. Jag ser lite mer över innergården. Jag ser inga individer, jag ser ingenting sånt. Och under samtalet här med 112 så står jag och spanar ut här. Men ser egentligen ingenting av världen.
Ja, nej men tack så mycket. Då är ingen mer frågor.
Har försvararna någon fråga? Nej. Ingenting. Då så stänger jag inspelning. Och då är det förhör med vittnet Christian Pellas. Åklagaren börjar ställa frågor. Varsågod.
Tack så mycket. Ja, Christian, vad jag förstår så arbetar du som ingripande polis, lokalpolisområde Haninge Nynäshamn. Stämmer det så långt?
Det stämmer bra.
Hur länge har du jobbat i det området?
I 3 år utöver aspiranten som jag också gjorde i lokalpolisområde Haninge.
Jag förstår. Och jag tänkte på ett allmänt plan höra med dig om du har haft att göra med Iqbal-tjänsten. Och då ska vi ju såklart tänka på lite grann vad man säger. Han är ju misstänkt för ett brott här och vi behöver inte gå in på andra brottsmisstankar. Utan det är mer på ett allmänt plan om du har haft med Iqbal att göra som tidigare.
Ja, flertalet gånger.
Flertalet gånger?
Ja.
Och under vilken period? Det är kanske svårt att säga datum, men ungefär vilken period i tid pratar
vi? Vi börjar väl från vad jag är säker på så är det från förra sommaren fram tills gripande tillfället då.
Och vad jag förstår så var du en av de personer som var med vid gripandet av bland annat Iqbal. Stämmer det så långt?
Det stämmer bra.
Kan du berätta någonting kort kring hur det gripandet gick till?
Då arbetade jag i en civilgrupp och genomförde ett fordonsstopp i Farsta där Iqbal var förare tillsammans med 300 killar. Vi skulle ta med Iqbal och vi hade tvångsmedel att ta hans mobiltelefon. Och i mobiltelefonen framkom det en adress som var av intresse i en annan utredning från början. Varpå husrannsakan genomförs. Men den genomförde inte jag, utan jag skötte in transporten av Iqbal.
Jag förstår. När du griper Iqbal, är det så att du känner igen honom alltså innan du verkställer själva gripandet? Eller är det någonting som framkommer först när du har de facto verkställt gripandet av honom?
Jag ser tidigt att när han plockas ut att det är Haider som är förare av det här fordonet. Men jag är inte den som plockar ut honom i bilen och har därför inte en dialog från början. Sen berättar kollegor som inte har kännedom om Iqbal sen tidigare att han uppger ett annat namn. Och det vet jag är hans brors namn. Och det räcker med att jag tittar åt hans håll och så säger jag att det här är inte hans lillebror utan det här är Haider.
Men det där redde ni ut så att säga på plats? Alltså.
Det redde vi ut på plats. Och jag frågade även varför han uppgav det. Och då sa han att han inte ville hamna på SIS-boende.
Jag förstår. Om jag har förstått det hela rätt så verkställer du alltså gripandet och intransport till arrest av Iqbal.
Det stämmer bra.
Innebär det att du också var med i samband med att de här arrestfotorna togs av Iqbal?
Det stämmer.
Och utöver de kläder han hade på sig när han greps, kan du säga om han hade med sig något ytterligare klädesplagg?
I hans väska som han hade så hade han ett par handskar, svarta till färgen. Som också fotades av inne i arresten.
Okay.
Men ingen väska i övrigt, någon resväska eller någon kassar. Utan det var hans accidentsväska.
Vet du om han hade någon form av maskering i samband med gripandet?
Ja, han hade en buff runt halsen som inte var uppdragen, men som går att följa upp.
Just det, bara vi reder ut begreppet buff. Det kan ju vara någonting som bara täcker halsen som man kan dra upp över ansiktet. Var det den typen av buff eller var det någonting annat?
Mer en mask skulle man väl kunna säga. Både som man kan ha runt halsen men som även kan täcka ner till ögonbrynet och kanske strax där under. Men samtidigt täcka mun och upp mot näsa.
Jag förstår. Jag tänker vi ska titta på de arrestbilder som togs på sidan 162. Du kommer få upp dem snart på skärmen där framför dig.
Yes.
Då har vi dels sidan 162 och sidan 163. Och här verkar Iqbal ha på sig just det du beskriver som huvudbonad då. Är det den han har på sig när han grips, menar du?
Det stämmer.
Okej. Okay. Och den här jackan, är det någonting han har på sig när han grips eller någonting han har med sig? Eller?
Allt han har på sig på bilden är han på sig när han grips.
Jag förstår. Just det faktum att du var delaktig i intransporterna, Iqbal, gissar jag medför att du inte var med och gjorde husrannsakan på Målkomstbacken.
Det stämmer bra.
Fick du någon information kring vad den här husrannsakan på Målkomstbacken renderade i?
Ja, att man hade påträffat ett vapen och ytterligare en person.
Jag förstår. Har du granskat några fotografier från Målkomstbacken efter det att Iqbal greps?
Jag fick, när jag biträdde en utredningsenhet, så fick jag se bilder från en mobiltömning. Och på den mobiltömningen så fick jag se bilder, vad jag uppfattade var Haider Iqbal, med en automatkarbin i handen. Och innan jag såg de bilderna så hade jag inte sett det och inte gått igenom någon form av brottsplatsundersökning för att titta på bilder från Målkomstbacken.
Och de bilder du tog del av, är det de här bland annat, då är på sidan 165?
Det stämmer.
Och din slutsats från bland annat då de här fotografierna, vad är den?
Direkt när jag såg bilderna så kunde jag identifiera som Haider Iqbal. Dels på grund av klädseln som han har på sig på bilderna, men även ansiktet och ögonen. Eftersom att jag träffade honom under vintertid så är det här en typ av maskering som han haft innan också. Så att bara se det här ansiktspartiet var inget nytt för mig.
Okej. Vad det gäller just klädseln då, så tror jag att det numera kanske till och med ostridigt att det här kanske är delvis i alla fall Iqbals kläder som den här personen har på sig på de här fotografierna. Men vill du konkretisera lite grann vad det gäller ansikte?
Ja, det är ju just kring ögonpartiet. Det var det första jag såg, så sa jag direkt att det här är Haider Iqbal. Det är tillsammans med de övriga omständigheterna som halskedjan som han har på sig när han grips. Det är t-shirten, det är tjocktröjan, det är den här buffen. Handskarna som påträffas i accidentsväskan stämmer överens med de här bilderna. Men direkt jag såg bilden så sa jag att det här är Haider Iqbal.
Och det här med procentsatser och annat, det ska man ju i och för sig vara försiktig med. Men bara för att ge oss en bild av hur säker du är, vad skulle du säga?
100%.
Tack, inga fler frågor.
Advokat Danielsson, fråga.
Ja, klart.
Din subjektiva slutsats. Sen berättade du att du biträdde en utredningsenhet där bilderna kom upp. Vilken information fick du samman med det? Vad utredde den enheten?
Av grova våldsbrott. Jag fick se bilderna på ett A4-papper från en mobiltömning som jag inte visste vilket ärende det var ifrån. Och på de bilderna så kunde jag säga att det var Haider.
Vad visste du angående Haiders situation då? Och om han var ute eller om han satt häktad misstänkt för brott?
Vid det tillfället så är jag osäker om han fortfarande satt häktad för brottet vi grep honom för, eller om han var ute på fri fot eller placerad, det hade jag ingen kännedom om då.
PM:et är daterat den 28 februari.
Ja.
Då satt han ju häktad för det brott han är åtalad för nu.
Det var ingenting jag visste. Mm.
Och du fick... Och din iakttagelse, det var då begränsat till de här två bilderna och ingenting annat.
Stämmer.
Och då har du berättat om att du... om att du subjektivt kände igen honom på ögonpartiet. Men även t-shirt, buff, tröja och kläder i största allmänhet. Stämmer det?
Ja, från kläderna han har på sig på bilden och de kläderna jag minns att han hade på sig vid gripandet.
Mm. Så det var kläderna som du hade i åtanke då till stora delar?
Nej, främst ansiktspartiet. Vid de här bilderna så minns jag inte att han hade en guldkedja vid avvisiteringen. Utan det var när jag blev ombedd att skriva ett PM i ärendet. Men, som jag tittade bilderna.
Men du nämnde just ett flertal ett klädesplagg alldeles nyligen.
Absolut.
Mm. Och din subjektiva liksom bedömning kring det här. Hade du någon ytterligare liksom objektiv vetenskaplig metod för din slutsats?
Vad är det du tänker på då?
Angående identifieringen av personen på bilderna. Tillämpade du någon objektiv vetenskaplig metod för din slutsats?
Jag tittade på bilderna. Ansåg att jag kände igen Iqbal och kollade igenom bilderna som hade tagits vid gripande tillfället inne i arresten. Mm. Och baserat på det har jag skrivit ett PM.
NFC är ju en del av polisen. Och standardförfarande 825. Säger det dig någonting?
Absolut ingenting.
Nej. Och det är ju ett standardförfarande för jämförelse av personer eller objekt på foto. Men då förstår jag att du tillämpade inte alls de vetenskapliga metoderna i din slutsats.
Nej, jag har ingenting med NFC att göra.
Nej, då stannar jag där. Tack.
Mm, Alfred Kersson, någon fråga?
Nej. En komplettering för mig.
Ja.
Jo, tillbaka till när du fick de här fotografierna. Vad fick du liksom för ingångsvärden när du fick de här fotografierna?
När jag kom till den här utredningsenheten så skulle jag hantera mobiltömningar. Och då fick vi de här fotografierna i hur ett mobiltömnings-PM kunde se ut. Så att syftet var inte att identifiera någon, utan syftet var att visa hur en telefontömningsbilaga kunde se ut.
Och ditt biträde i en utredning, om jag förstår det rätt, det är inte den här utredningen som du biträdde i, utan det var en annan utredning.
Det stämmer. Jag har inte genomfört några utredningsåtgärder i det här ärendet. Men kopplat till det här ärendet med misstänkta så har jag varit med och hållit i övervakade besök bland annat. Men inga utredningsåtgärder.
Jag förstår. Men när du då fixerar det här, om jag förstår dig rätt, som mer eller mindre bara ett exempel på en mobiltömning kunde se ut. Fick du då någon kring information vem det här påstods vara?
Ingenting.
Det var ingen utredare som sa att kan det här vara Iqbal kanske?
Nej, inga ledande frågor. Utan när jag såg bilderna så sa jag det här är ju Haider Iqbal.
Tack, inga fler frågor. Mm.
Någon kompletterande fråga. Och möjligen så förstår jag svaret redan nu. Men förstår jag det rätt att du vet inte vilken kontext eller vilken miljö fotografierna har tagit?
Nej, inte där och då. Sen efterhand så har jag förstått att det är från en mobiltelefon. Men vilken lägenhet eller så, det vet jag inte.
Nej, tack.
Mm. Ja, då så. Då är jag för övrigt slut.
Vi har lyssnat på ett avsnitt av Krimfux podcast. Tipsa gärna oss på krimfux.se om det är någon speciell rättegång ni skulle vilja höra. Tack för att ni har lyssnat.